Där kom den upp. Jag är bibeläventyrare i Borlänge och går runt i klass 4 och 5 och berättar om Bibeln, vad det är för någonting. Och därför tänker jag att den är så otroligt bra att ta med sig, den här verktyget. Det här är min stor bibel. Bibeln är ju inte en bok, utan Bibeln består ju av enormt många böcker. Nu tänker jag att vi kan vara lite interaktiva idag. Kan vi vara det? Hur många böcker finns det i Bibeln? Någon som vet sådär direkt rakt av? 66 böcker. Jättemånga böcker. Och de är ju väldigt gamla, de här böckerna. Vet ni om det? Och under alla de här åren, den äldsta boken kanske skrevs 1500 före Kristus. Det är för 3 500 år sedan. Och den yngsta boken skrevs för 2000 år sedan, 1900 år sedan. Men ändå, under alla de här tusentals åren, har den här boken förändrat människors liv och förändrat städer och hela nationer. Den här boken har spritts över hela världen och förändrat historiens riktning på så många olika sätt. Det finns ett före och ett efter. Bibeln består av 66 böcker, kanske ett 40-tal olika författare som har skrivit under den här långa, långa tidsperioden. Men det är ändå ett budskap, ett enda budskap. Och nu är frågan, är det någon här som tycker det är väldigt skoj att öppna lådor som vill komma fram och hjälpa mig? Hade barnen varit kvar hade jag bjudit fram dem. Men det är de inte, för bara en bebis, och det funkar ju inte, tyvärr. Är det någon som tycker det är skoj, annars öppnar jag dem själv? För jag tycker det är roligt. Ja, men nice. Och så bra. Trevligt, trevligt. Då kan du vara min assistent, min vackra assistent som heter Camilla. Fantastiskt. Camilla, Bibelns allra första bok. Den heter?
Första Moseboken.
Jajamän, Första Moseboken. Och det här är ju nu på söndagsskolnivå, va? Så jag tror att ni kan allting. Och i den, vad läser vi om? Ja, precis. Det är bara att öppna på här. Ja. Vad tror du detta ska föreställa? Vi börjar med denna. Det sitter häftmassa på baksidan här. Detta ska föreställa
jorden.
Jorden, precis. För hur börjar Bibeln? En gång till. Skapelseberättelsen. I början skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, men Guds ande finns där. Och genom Guds ande så blir jorden till och den fylls med allt det här underbara som Gud skapar. Här kommer några barn. Ska vi se om de vill vara med? Nej, okej. Och Gud skapar jorden och han skapar allting som finns på jorden. Han skapar växter, han skapar djur, han skapar människan och allt var gott. Och så säger han till människan, sprid ut er. Bli många. Sprid ut er. Och överallt där ni går fram, där ni slår er ner, där ska ni ta hand om jorden, ta hand om djuren och naturen. Där ska ni göra det tillsammans med mig. Men det här underbart vackra som Gud har skapat, det ger han till människan. Och så vill han vara inblandad med människan hela tiden i det här. Men det fanns lite mer. Vad tror du det är för något?
Kan det vara ett träd?
Det är ett träd. Tack för att du ser det. Vad glad jag blir. Ett träd, och i den här trädgården där människorna bor från början, där finns det två träd. Ja, det finns massor av träd. Men det finns ett träd som man inte får äta av, för då dör man. Men så finns det ett träd som ger liv. Livets träd. Tack snälla du. Du får gärna stå kvar ifall de inte törs komma in. Men kommer de in, då byter vi plats. Okej. Ingen som hörde oss viska. Livets träd som liksom visar på närvaron av Gud själv. Att vara i kontakt med Gud själv, för vi vet att det är det som ger liv. Det är det här när vi tillsammans med Gud, när vi lever med honom. Det är då vi har liv, det är då vi har det eviga livet. Och så får man inte äta av det. Har du läst skapelseberättelsen, de första få sidorna i Bibeln, så vet du att Gud säger, ni får inte äta av det här trädet. Så att om ni gör det, då kommer ni leva för evigt, men i den här fruktan som ni känner som människor. Tack snälla. Och så hindras människan från att komma till Gud. Därför att människan har vänt sig bort från Gud. Får jag ett par nya assistenter här? Kommer ni fram och hjälper mig? Kan vänta lite, vänta lite. Och där då, där börjar Bibelns berättelse. Där börjar hela berättelsen, det här som är vår berättelse. Guds berättelse här i historien. Hur Gud skapar allting och älskar det han gör. Han älskar människan, han älskar skapelsen. Och så väljer människan själv att vända sig bort från Gud och säga: Gud, vi behöver inte dig. Vi är smarta nog ändå. Vi klarar oss utan dig. Och där, på Bibelns tredje blad, eller hur din Bibel ser ut, där börjar räddningsplanen. Där kommer planen in. När Gud säger: jag ska göra allt jag har i min makt att föra er tillbaka till livet tillsammans med mig. Mission, det är Bibelns berättelse. Mission inte för vår skull, men för Guds skull. Därför att Gud älskar alla människor. Alla. Oavsett ålder, oavsett bakgrund, oavsett nationalitet, oavsett vad som helst, så älskar han alla människor och söker alla människor. Och genom Bibeln så ser vi det här gång på gång på gång, att Gud, han talar och säger till människorna: följ mig, gör det här. Redan några kapitel in i 12:e kapitlet och sen framåt så säger Gud till Abraham, den här mannen som han väljer. Och han säger: Abraham, du ska bli ett stort folk. Och genom dig, Abraham, ska alla folk på jorden bli välsignade. Du ska inte bli ett stort folk bara för din egen skull. För att du ska bli störst, bäst och vackrast. Utan du ska bli ett stort folk för att genom dig ska alla på jorden bli välsignade. Och när vi kommer halvvägs genom första Mosebok, då ser vi Abraham då, hur han så småningom blir ett stort folk. Han får barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Och de växer och blir många. Och när vi tar oss igenom Moseböckerna så ser vi berättelsen om hur Gud, han formar det här folket, Abrahams folk. Och han lär dem vad det är att följa Gud. Och så säger han så här i 5:e Mosebok kapitel 4. Vet ni vad ni gör? Jag gör så här att jag läser från mitt papper. Så behöver jag inte leta upp det. Vad lat jag var. I 5:e Mosebok kapitel 4 vers 67. Då säger Gud till folket, Abrahams folk, det vi idag kallar för israelerna: ni ska följa de här orden som jag har gett er, lagarna och stadgarna. Ni ska lyda dem för att andra folk ska se er vishet och insikt. Och när de hör alla de här stadgarna, då kommer de säga: detta stora folk är verkligen ett vist och insiktsfullt folk. Vilket stort folk har gudar som är dem så nära, som Herren vår Gud är nära oss varje gång vi åkallar honom. Och så fortsätter Gud att förklara att genom er ska folk bli sugna på mig. När de ser er och ser hur ni lever, när ni följer mina stadgar och mina bud, då ska de bli så intresserade av vem jag är att de ska vilja följa mig också, säger Gud. Och det är Israels uppgift, att peka på Gud. Att folk ska kunna känna igen Gud, och Gud som älskar alla människor genom dem. Och genom då hela berättelsen så ser man hur Gud gång på gång rör vid andra folk. Till exempel, är någon som vill komma fram och öppna? Vill ni komma? Kom. Nice. Åh, vad bra. Får vi lite hjälp här. Den här boken som heter, vad heter den? Ser du vad det står där?
Mosebok.
Ja, det är den andra Moseboken. Där finns det en berättelse, om du öppnar den ska vi se vad det är för berättelse. Om du öppnar den här, precis. Som ett gammalt kassettfodral. Vad heter du den? Du kan ta upp den. Ja. En groda och lite flugor. Äckliga. Men grodan är inte så äcklig, den är lite kul. Tyvärr får du inte behålla den, jag är ledsen. Det hade varit roligt. Okej, okay. I andra Moseboken så finns det en berättelse som har med grodor och flugor att göra. Någon som kan ge mig förslag på vad det skulle kunna vara? Ni sitter för långt bort helt enkelt. En gång till. Egyptens 10 plågor, precis. Därför att ner till Egypten så kommer en kille som heter Josef. Han hamnar i Egypten redan i första Moseboken. Och han blir såld som slav till Egypten. Så hans onda bröder skickar iväg honom. Men när Josef så småningom, på grund av vad Gud gör genom hans liv, på grund av att Josef håller fast vid Gud, så får Josef en enorm auktoritet i världens mest betydelsefulla land, tycker de i alla fall. Han blir andre man till farao själv. Och han är med och räddar hela Egyptens folk och alla i Israel som vill bli räddade. Han blir till välsignelse för alla nationer. Josef, han tar med sig välsignelsen till andra folk. Men så finns de ju kvar där i Egypten. Folket Israel som emigrerar till Egypten, och så småningom så tar Gud dem därifrån genom den här berättelsen om Egyptens 10 plågor. Då Gud igen visar att det är jag som är Gud. Jag är större än alla era gudar. Alla de här plågorna, de representerar ju olika egyptiska gudar. Olika saker som människor höll fast vid. Och Gud säger, jag är större. Det finns inget namn som är högre än mitt namn. Det där känner vi igen från Nya Testamentet. Och när Israel väl kommer ut ur Egypten, då är det fullt med andra människor som följer med dem. Massa olika nationer som säger, vi vill gå med er ut ur Egypten. Vi vill följa eran Gud. Vi vill vara som ni. De är till välsignelse för alla folk. Och så fortsätter berättelsen. Och det går nedslag i alla olika nationer. Många folk på så många olika platser. Vi kan ta en till berättelse. Vi kan ta berättelsen här till exempel. Vi ska se var jag är någonstans. Här. Någon som öppnar? Kom. Vill du öppna? Ja, vad bra. Jag ska tjuvtitta. Det låter inte så mycket om den. Ser du vad den boken heter? Ska vi titta vad den heter? Ja, jättebra. Första kungaboken. Här hittar du en massa ax. Precis, tack så jättemycket. Vad bra. Därför att i första kungaboken berättas det att det är hungersnöd i Israel. På grund av att folket har glömt bort Gud så har det slutat att regna. Och profeten Elia, han ger sig till Libanon. Han åker till Libanon, till Fenicien på den tiden. Och han är där hos en änka. Och genom Guds hjälp så blir Elia till välsignelse för de som bor i Libanon. Hon får mat under hela den här långa hungersnöden. Hon och hennes folk. Vi tar en till bok här. Den här är mer spännande att öppna. Ska du komma upp med den? Kom. Här låter lite mer om också. Och den heter också Kungaboken. Ska vi se. Ja, den andra Kungaboken. Precis. Ska vi se om du får vända den mot och visa vad det är. Har du sett vad det där är? Törs jag ta upp den? Ja, vad äckligt. Det är ju en tumme. Ser att det är en tumme och massa pengar. Tack ska du ha. En tumme. Därför att i den här boken så berättas det om en annan profet, Elisa. I en tid när Israel har blivit ockuperat, har blivit övertaget. Och det finns en syrisk officer som har tagit en slav från Israel. Och den här slaven, hon berättar om Gud för syrierna. Och hon säger, åk till Israel. Där finns en man som kan be till Gud för dig så att du blir frisk från din spetälska. Var det här. Stackars Naman tappade både tummar och tår. Inte vet jag vad han gjorde. Men han hade spetälska. En slav från Israel som är till välsignelse för syrierna. Och så får de uppleva att Gud älskar alla folk. Gud vänder sig till alla folk. När man kommer till krönikeböckerna. Orkar vi öppna flera böcker? Är ni på väg ner eller vill öppna? När man kommer till krönikeböckerna. Då läser man om kung Salomo. som är så vis att folk kommer från alla möjliga länder. Folk kommer långt, långt bort ifrån, till exempel drottningen av Saba i Jemen någonstans. Hon kommer och får en massa guld och juveler från kungen för att han ska visa hur rik han är. Och hon säger, jag kom för att jag vill se hur det är i ett land där man har Herren som Gud. Och så ser hon hur folket bor i staden Jerusalem. Hon ser hur vanliga människor bor. Hon ser hur de som arbetar för kung Salomo bor. Och hon säger, wow, vilken Gud ni måste ha. När det är så fantastiskt det här landet. Och så tar hon med sig Guds tron tillbaka till sitt land. Ni ska vara till välsignelse för alla folk. För Gud tänker alltid alla folk. Alltid. Och så fortsätter berättelsen. Vi kan göra många djupdykningar, men det ska vi inte göra. Jona, den här stackars profeten som är van att profetera till kungarna i Israel. Här finns det en val. Den här profeten, han är van att säga till kungarna i Israel och säga, kom tillbaka till Gud. Men den här gången sände Gud honom till fiendenationen. Det är ungefär som att Gud skulle sända en profet från Ukraina att han ska åka till Putin och säga, omvänd dig, annars kommer ditt land gå under. Ja, men det är klart man inte vill det. Det vore väl jättebra om fienden gick under. Så det är inte konstigt att Jona, han flyr, han vill inte ta budskapet. Men Gud älskar även de som är våra fiender. Gud söker alla människor. Alla folk. Och hans nåd räcker för alla. Även de som vi inte tycker om. Och har du läst berättelsen om Jona så vet att han åker. Och människorna lyssnar. Och de omvänder sig. Och har du inte läst berättelsen, gör det. Det är inte många kapitel. Den är spännande. Och slutar ganska intressant. Men det är en cliffhanger. Så det får du kolla själv. Och folket, Israels folk, de glömmer bort sin uppgift. Att de ska följa Bibelns budskap, att de ska följa Guds lagar och stadgar. De struntar i det och så gör de Adam och Eva stuket och säger, Gud, vi klarar oss själva. Vi behöver inte dig. Vi går våra egna vägar. Och så följer de andra gudar. Och de lever sitt liv på ett helt annorlunda sätt än vad Gud har tänkt. Så de är inte längre ett vittnesbörd för nationerna. Och till slut så hamnar de i exil. De blir tagna som fångar. Och de blir tagna till den här stora världsmakten Babylon. Som tar över landet. Och de blir utspridda. Och där måste de bo i främmande land. Därför att de har vänt Gud ryggen. Därför att de inte längre var till välsignelse för alla folk. Jesaja. Han skriver i sin bok en profetia där Gud säger till Egypten. Egypten, du kommer inte komma undan med det onda du har gjort. Men en dag så ska Egypten vara mitt folk. En dag ska Assyrien, Irak, vara mitt folk. Och så går en motorväg mellan Irak och Egypten. Genom Israel, genom hela den vägen ska man prisa Guds namn. Alla folk. Alla folk. Även fienderna, även de som är annorlunda, även de som har helt andra sätt att leva, helt andra värderingar, alla folk. Jeremia, han skriver till folket som är utspridda. Här har vi krukskärvorna. Jeremia, Gud säger genom profeten att ni tycker att ni är som krossade lerskärvor. Det finns inget hopp. Men jag kan göra allting nytt. Och be för det land och för den stad där ni befinner er. Be för dem. Plantera träd. Öppna affärer. Gå i skolan. Lev era liv där ni är. Men gör det tillsammans med mig. Gör det med mig. Så ska jag välsigna staden och välsigna er. Därför det handlar om alla folk. Även om vi inte befinner oss där vi tror att vi ska vara. Även om vi tycker att vi är satta på ett område som är hårt och kallt. Även om vi tror att ingen är intresserad av Gud där jag är. Eller jag kanske inte är intresserad av min arbetsplats eller den gatan där jag bor. Jag önskar mina omständigheter var annorlunda. Även då säger Gud, Jag ska välsigna dig om du välsignar den plats där du är. Alla folk, alla platser. När vi kommer till Nya testamentet, då kommer Gud själv in i historien. Den här livets träd som människan inte har tillgång till. Nu kommer han in i historien. Gud själv kliver in mitt ibland oss. Jesus Kristus. Vem hade kunnat ana att det skulle se ut på det sättet? Inte konstigt att folk hade svårt att tro på honom. Vi har facit i hand. Men det hade ju inte de. Hur kan man tro att Gud, allas ursprung, han som älskar alla, att han ska födas i en liten obetydlig stad, i ett obetydligt land. Israel var liksom längst bort i hörnet av det romerska riket, sista hållplatsen. Det fanns liksom ingenting där. Och där föds han, Gud själv. Och så går han där, mitt ibland oss, som en av oss. Inte som en stålmannen som bara liksom dimper ner på jorden, utan som en av oss. Med en släkttavla, med en mormor och morfar, och farmor och farfar. Och där finns Gud. Och han visar oss vad det är att älska alla folk, alla människor. Att inte göra åtskillnad på rik och fattig, på svensk och afghan. Det finns ingen åtskillnad för Gud. Och det går ju inte så bra alla gånger för Jesus. Därför att redan på de första kapitlerna i Lukas evangeliet, kapitel 4. Jesus, han är 30 år gammal ungefär. Han vet att nu är det dags att börja mitt jobb. Nu ska jag börja det här att föra människor tillbaka till Gud igen. Och han är döpt och han är fylld av helig ande. Och så kommer han tillbaka till sin hemstad Nazaret. Och så är det hans tur att läsa dagens text i kyrkan. I synagogan. Och så läser han dagens text. Herrens ande är över mig. Han har sänt mig att predika ett glädjens budskap för de fångna. Helande för de som är sjuka. Och allt det här. Människorna, de lyssnar på Jesus och säger: wow, det är så coolt det han säger. Och Jesus säger att idag händer det, för nu är jag här. Och människorna säger: wow, Jesus, vad spännande. Ska det här hända? Ska vi se det hända nu? Och så säger Jesus: och ni vet väl om att det gäller inte bara er. Inte bara er israeler, utan det gäller Libanon och det gäller Syrien. Och så berättar han om slavflickan som kom till Syrien Naman. Och han berättar om änkan som Elia åkte till i Libanon. Och då blir folket upprört och säger: så här ska det inte vara. Det här är vår Gud. Gud är vår Gud. För om han inte är vår Gud, vad är det för speciellt med oss då? Om det inte bara vi som kan ha ensam rätt på att följa Gud, hur kan vi då se oss själva som speciella? Det är kanske det som är budskapet. Ingen av oss är speciell. Eller alla är speciella. Vi har en unik vandring med Gud, var och en av oss. Varje församling har en unik vandring med Gud. Varje land, men alla vandrar vi med Gud. Alla får vi möta Jesus. Oavsett vilka vi är. Och Jesus, han gör under och tecken. Läser du evangelierna, de här fyra historiska böckerna som berättar om vad Jesus sa och vad Jesus gjorde. Vad som hände. Hur det går till när Gud agerar bland människorna. Och läser du dem så ser du att Jesus, han såg individer. Han mötte människorna där de var. Fattiga och rika, män och kvinnor, gamla och unga. I Markus 6 så har Jesus predikat en jättelång stund. Och folket börjar bli hungriga. De är på den västra sidan av sjön Genesaret, eller Galileiska sjön. Väldigt judiskt område. Det var där någonstans där lärjungarna bodde, där Jesus hängde mesta tiden. Och de är där och folket är hungriga och Jesus säger: nu ska vi ha lunch allihop. Och så dukar de fram 5 bröd och 2 fiskar. Och har du läst berättelsen i Markus 6 så vet du att Det som är så litet, det räcker till så många. Många, många tusen. Och alla de här tusentals människorna, de ser att Jesus gör under. Att Jesus är sänd av Gud. Och att Gud vill någonting med deras liv. Och de får uppleva det när Jesus gör det här undret. Och så bläddrar du två sidor i din bibel till kapitel 8. Då har de tagit sig till andra sidan av Genesarets sjö. Det här är ett område där det bor många utlänningar. Det kallas för det internationella Galileen. Nationernas Galileen. Folk från alla möjliga länder samlar där. Alla möjliga religioner är samlade där. Och de lyssnar på Jesus. Och Jesus predikar jättelänge och folket är hungriga. Och Jesus säger, kom igen, nu måste vi ge dem mat. Och lärarna säger, men hur ska det gå till? Och då tänker jag, hallå? Bara två kapitel tidigare har ni sett vad Jesus kan göra. Och nu är inte Jesus densamme. Och Jesus han säger, jag är ju densamme. Och så gör han ett nytt sånt här bröd under. Där tusentals människor mättas. Tusentals människor får se att Gud älskar dem. Att Gud är sänd till dem. Att de också får höra de goda nyheterna om Jesus. Kanske är det så ibland att man blir så hemmablind. Att man tänker att ja, men vi kan uppleva det här. Och så glömmer vi bort att de andra också kan uppleva det. Har du känt så någon gång? Jag ber och jag upplever Guds närvaro. Men min granne, kan hon också be och uppleva Guds närvaro? Eller min arbetskamrat? Eller kanske mina barn som har lämnat sin barnatro? Alla folk. Alltid. När Jesus så lämnar jorden, så när han säger sina sista ord, det viktigaste, liksom det som också är viktigaste för oss, för det som är sist i en bok, det är det som liksom ger eftersmaken, eller hur? Vi ska se, Mike, kom fram här och hjälp mig. Du får hålla där. Matteus evangeliet slutar så här. Oops. Så vi går nära och så läser vi allihopa tillsammans. Kan ni se? Nästan. Matteus 28, vers 19. Läser. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Okej. Det är liksom eftersmaken vi får från Matteus evangeliet. Du kan stå kvar. Eller om någon annan springer fram snabbt. Markus. Evangeliet. Det här var ju fyra olika killar, va? Som skrev till sina olika publiker. De skrev till olika människor. Och de skriver från sina egna erfarenheter. Och det de själva har hört. Den är väldigt lång den här. Den kommer. Nu ska vi se. Nu får vi gå långt fram. I Markus så slutar evangeliet så här. Är ni med? Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Markus 16 och 15. Okay. Så beskriver Markus det som Jesus säger på slutet. Lukas då? Där har vi honom. Han var inte ögonvittne Lukas, men han hade hängt enormt mycket med både Petrus och alla de andra lärjungarna. Så han hade hört berätta så många gånger. Om vad Jesus hade sagt där på slutet. Den här är jättelång. Ja, jag flyttar på mig lite. Så om du står stilla så tappar den inte. Ja. Bye bye. Verkligen. Oj oj. Så, nu är det slut. Och det är inte ens hela versen. Lukas 24:47. Nu ska vi se. Omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn. För alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Okej. Okay. Så det är hur Lukas beskriver eftersmaken av Lukas evangeliet. Allt det som han berättar. Johannes, Han är lite mer kort och koncis. Den är inte i vanliga fall, men just här är han det. Det här är Johannes kapitel 20, vers 21. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Och då börjar Johannes evangeliet, tack snälla Mark, med att så älskar Gud världen att han sänder sin enda son för att alla som tror inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud sänder inte sin son för att döma världen utan för att rädda världen, står Johannes 3:17. Som min far har sänt mig så sänder jag, säger Jesus. Bibeln handlar om mission. Inte för vår skull. Inte för att vi ska se stora kyrkor. Inte bara för att vi vill ha länder som fungerar på ett bra sätt. Länder och städer där det är tryggt att bo. Och där det finns möjligheter för alla. För det tror vi att det finns när man följer Guds väg. Men inte bara därför. Utan framförallt därför att Gud skapade jorden. Och han skapade den för sin egen skull. För att han älskar och för att han längtar. Och när vi kommer till Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, då får vi en glimt av Guds dröm. Av det som han ser för sig när han uppenbarar det här för Johannes. Jag ska läsa från Johannes uppenbarelse kapitel 7 och från vers 9. Och här är en berättelse där Johannes ser en syn. Och i den här så synen så ser han Gud själv som sitter på en tron. Och han ser ett lamm och han förstår att lammet är Jesus. Och han ser alla änglarna. Ni vet de här änglarna som kanske var där när Jesus föddes. Ni vet de här som liksom inte kunde hålla sig utan var tvungen att bryta igenom från himlen och säga: ära vare Gud i höjden och frid på jorden åt alla människor som han älskar så jättemycket. Alla de här änglarna som var med där från början när Jesus, när Gud själv kommer till oss. Det här var det berättas om änglarna. Vers 9, kapitel 7, Uppenbarelseboken. Johannes säger: jag såg en stor skara som ingen kunde räkna. Folk av alla sorter och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och alla ropade dem med stark röst: frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste, de fyra varelserna. Och änglarna föll ned på sina ansikten inför tronen och de tillbad Gud och sa: amen. Lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran, makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. En av de äldste frågade mig: de här som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade: min herre, du vet det, jag vet inte. Han svarade mig: det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Och därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra, aldrig mer törsta. Och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen, han ska vara deras herde. Och han ska leda dem till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Och så kommer vi tillbaka till det som är livets ursprung. Det är det handlar om. Att Gud vill vara vårt liv. Gud är den som ger liv. Han är den som vill fylla våra liv. Han är den som vill överflöda genom våra liv. Den helige ande som är livets vatten som porlar fram. En dag så kommer det finnas överallt. En dag ska människor från alla folk se det. Men till dess så lever vi i den här tiden när vi får vara ljus och salt. När vi får vara som Israel och visa vad det är att ha varit ett folk som tror på Gud. Vad som händer med ett folk som tror på Gud. Så att andra kan se det och säga, wow, så där vill jag också ha det. Så där vill jag att mitt liv ska se ut. Så där önskar jag att min stad styrdes. Så där önskar jag att våra familjer hade det. Våra skolor, våra arbetsplatser. Jag ska läsa ett bibelställe till. Sen ska jag låta er få fundera vidare. När Jesus åkte upp till himlen och han ger alla de här orden till sina lärjungar. De har sett hur han hela tiden har berört människor från alla folk och alla olika språk. Och de har hört honom säga det här. När den första församlingen bildas där på pingstdagen så sprids ordet bland judar. Och församlingen växer och växer och växer. De blir väldigt många den första dagen, men sen kommer det förföljelse. Men församlingen växer ändå. Men när det har gått några år, då äntligen sprider sig ordet utanför judarna. Petrus, han är på besök hos en jude uppe i Joppe, ut med kusten norrut. Och när han är där på besök och ser hur Gud verkar med mirakler och en kvinna blir uppväckt från de döda till och med, så möter ett sändebud från en romare, Cornelius. Och Cornelius säger, kom till mig och berätta. Och Petrus, han tycker det är lite konstigt, varför ska han som är jude åka till en romare? Judarna fick ju inte umgås med sådana som inte var judar. Men Gud visar honom att det är okej. Åk till Cornelius. Och när Petrus är där och predikar för dem och berättar vad som har hänt, och säger han så här. Ni vet att nu är jag i Apostlagärningarna kapitel 10 och från vers, vad ska vi tro? Ja, kanske ungefär 39. Det är så små siffror. Här. Han säger så här. Vi är vittnen till allt som Jesus gjorde, både i judarnas land och Jerusalem. De hängde upp honom på trä och dödade honom, men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket, utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt. För oss, vi som åt och drack med honom efter att han har uppstått från de döda. Han befallde oss att vi ska predika för folket och vittna om att han är den som Gud har utvalt till domare över levande och döda. Så Petrus, han säger, Jesus befallde oss att vi skulle vittna för folket. Ja, men det var bra. Men problemet är att Petrus, han säger, Jesus befallde vi skulle vittna för Israels folk. Det här ordet som används, det betyder mitt folk. Mitt folk. Men Jesus, han säger alla folk. Och när Petrus står och predikar för romaren Cornelius och alla Cornelius kompisar och kollegor, så faller Guds ande över dem. Och Petrus börjar som, wow, vad var det nu som hände? Kan Guds ande falla över hedningar? Säger Petrus, som har gått med Jesus i 3 år. Jesus närmaste kompis kanske. Kan verkligen hedningarna få det som vi har? Han var hemmablind. Han var hemmablind. Må vi aldrig vara hemmablinda. Må vi alltid ha ögonen öppna vitt. Må vi alltid tänka utanför oss själva. Utanför mig och mitt. Min familj. Min församling. Min stad. Mitt land. Och må vi se som Gud ser. Alla folk. Alla folk. En dag så kommer det vara färdigt. Alla knän kommer böjas. Och varje tunga kommer bekänna att Jesus är Herre. Och fram till dess har du och jag ett uppdrag. Jag vet att ni har mycket mission här i församlingen. Fortsätt med det. Fortsätt att be. Fortsätt att sända ut missionärer. Fortsätt stötta de som går ut. Och fortsätt att möta de som har kommit hit från alla folk. De är sända hit av Gud. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för att du är större än vad vi är. Vi tackar att du förstår mycket bättre än vad vi gör. Vi tackar att ditt perspektiv, det täcker så mycket mer än vår begränsade uppfattning. Herre, vi vill inte vara sådana som stänger dörrar, utan vi vill vara sådana som öppnar vägen till dig. Herre, vi vill följa din befallning att gå ut till alla folk och dela dig med dem vi möter. Herre, jag ber att vi skulle få vara annorlunda. Att vi skulle få ha ditt hjärta i oss. Att det inte tar hänseende till person, utan se den människa som du har skapat och som du längtar efter och som du har en plan för. Tack att du kallar oss var och en precis där vi är. Och tack att det finns en uppgift som passar oss var och en, precis sådana som vi är. Men tack att vi får vara med i din stora berättelse. Jag vill välsigna den här församlingen. Välsigna det de gör runt om i världen och här i stan. På alla de platser där man befinner sig mitt i vardagen. Jag tackar dig för att de är salt och ljus. Att de får sprida en väldoft av dig. Och vi ber, Herre, att människor ska se dem och säga, så där vill jag också ha det. Tack för allt vad du gör. Tack för att du är nära. Amen.
Tack Lotta för genomgången av hela Bibeln och Guds frälsningsplan. Fantastiskt bra.
Ja, det här var ju verkligen ett underbart budskap. Tack så mycket. Jag ska berätta bara en grej som jag vill att vi tar med oss i förbön. Vi var ju ute ett gäng nu i går, var det, tre stycken, och var ute på stan här. Och det var ju Pride-parader och det var mycket folk med flaggor. Men vi fick prata med människor. Jätteroligt. Så vi ska be för det här. Vi ska be för vår stad. Att Gud får beröra. Och det är ju inte bara vi som är ute på stan, utan det är andra människor också. Det är ni som sitter här just nu, och det är andra kristna också. Det är vår stad som är på spel liksom. Det är vår stad vi ska lyfta. Vi ber för vår stad, hörni. Tack Herre Jesus för att vi får komma inför ditt ansikte just nu, Herre. Tack Herre för det här du delar genom dina tjänare idag, Herre. Att vi får gå ut, Herre Jesus, och gå ut i hela världen, Herre Jesus. Och gör alla folk till lärjungar, Herre Jesus. Jag bara ber, Herre, att du ska beröra den här mannen just nu på ett speciellt sätt. Som har en mamma vars cancersvulster, Herre, har börjat växa. Bekräfta ditt ord, Jesus. Och helige ande, jag bara ber att du ska gå till den här mannens mamma, Herre, och göra ett under, Herre. Och Herre, jag bara ber också att den här mannen ska börja ta fram sin bibel och läsa om dig, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen.
Ja, tack Jesus för att vi får lägga ner våra liv i dina fötter. Tack för att du tar emot oss precis som vi är. Tack för att du är räddningen som vi behöver, som vårt land behöver, som vår värld behöver. Och Jesus, tack för att vi får vara dina sändebud och gå ut i världen och vara dina vittnen. Visa på det goda som du har gjort för oss. Visa på din kärlek och din räddningsplan för världen, Herre. Tack för att du nu sänder oss ut med frimodighet att gå ut och berätta om vad du har gjort för oss. Tack för att vi får göra det där vi är. Där sänder du oss ut. Vi behöver inte gå till andra sidan jorden idag. Men om du sänder oss så vill vi vara villiga att gå. Tack för att vi får gå dit du kallar. Och att du har lovat att vara med oss var och en. Amen.
Ja, tack allesammans. Nu är det slut.